Hörrni, förra veckan, då var vi in, eller i fredags rättare sagt, då var vi inne lite som hastigast så här på New Age. Det är ett väldigt omfattande och stort område som man bara inte klarar av att tillgodogöra sig eller förmedla på någon kort tid. Eftersom det är liksom en tankemönster, ett värderingssystem som har planterats in och vuxit in i människor i över 100 år nu. Vi tror att det är nytt. Många som tror många olika sådana massagemetoder eller trolleri och sånt där. Visst, det tillhör det som är New Age. Visst gör det det. Men New Age, det är någonting som har med oss att göra. Det är därför folk börjar med trolleri. New Age har liksom velat nått människor för att föra in det som gör att det blir möjligt för antikrist att komma utan att vi ens förstår att han är ond. Så det måste förändras någonting hos oss. Och som ett resultat av det blir det lite såna här okulta metoder som folk håller på med. Det blir lite mer såna här seanser överallt. Och folk tror att det är något bra. Man tror till och med att det finns vit häxeri och vit magi. Alltså det, sånt där fungerar ju. När vi pratar om i Bibeln så ser vi att Gud varnar ju för sånt där. Han varnar inte för någonting om det inte vore allvarligt och verkligt. Då gör man det till, kallar man det vitt istället. Det ska finnas en god avdelning i det hela tydligen. Ja, det är inget gott. Det är bara att lura i det också. Men då är det frågan om den viktiga biten. När det är frågan om oss som människor. För vi lever alltså i en tid och en kultur då det här har hållit på. Det har smyget sig på oss. Och vi som har varit kristna, många äldre, vi borde liksom ha rest på oss någon gång och sagt nej tack, stopp, nu får det vara nog. Hit men inte längre. Men vi har inte gjort det. För att det har smyget sig på små bitar, så vi har inte haft en skäl att reagera i tid riktigt, tycker vi. Sen är det vissa bitar där den heliga ande har varit verksam, och det har ju andeurskiljningens gåva och sånt där. Men i samma takt som att det här har vuxit in, så har också de här gåvorna trycks undan. De som har andeurskiljningens gåva så är ganska obekväma människor. De går ofta och tycker någonting annat än vad alla andra gör. Så det är väldigt svårt att hantera sånt där. Men man ska ta sånt där på allvar. Liksom det profetiska och varningar som har varit. När varningarna har blivit för nära oss och för allvarlig, ja, då stöter vi bort själva varnarna. Vi tar inte till oss riktigt. Och då kommer det istället det som profeterna ska varna för. Jag menar, vi är satt att förvalta ett evangelium som ska föra människor till himlen. Det är vårt uppdrag, var och en av oss. Så det är klart att då reagerar vi när det håller på att dra åt något annat håll då. Men vi har inte gjort det i tillräcklig styrka. Och idag är det för sent. Men det betyder inte att Gud har övergivit oss. Det här som skulle ske, det har ju skett. Och då blir ju den viktiga frågan en sån här gång då. Jag har levt i mig under flera år. Det jag har sett att det här blir inte bra. Har jag sett liksom i olika sammanhang. Till exempel när jag jobbar som terapeut med alkoholister och narkomaner och lite sånt. Jag är ju utbildad till det då. Eller egentligen det som har med all sån här beroende problematik att göra då. Som kristen har man jättestora fördelar. För att där har man alltså förmågan, och lever man nära Gud, då kan man också få kraften att befria folk ifrån det som faktiskt tvingar dem till det här dumma då. Och det har jag fått gjort. Men det är en procedur som kan ta ganska lång tid, och kvar blir då en väldigt trasig människa som måste ta som hand om också. Det är inte bara så att man gör så vid någon scen bara för att det finns en kamera i närheten och sen tycker man att det är bra. Åh nej. Går man in eller ska befria och hjälpa, då får man stå kvar där tills att de är på fast mark. Det är en människa som ska till himlen. Man leker inte med sånt. Man tar det på allvar. Och det betyder liksom att man måste finnas tillgänglig eller se till att de får det stöd och hjälp och uppbyggelse som behövs. För när de befriar dem kan man ha tagit bort det som var deras hela liv. Men vi har Guds ord. Och här finns allt. Då kan man tänka sig att det finns vissa olika sådana ingångar. Vi har pratat mycket om droger, sånt är självklart. Okkultism är självklart, att det liksom kan föra oss fel. Det är så självklart för oss. Det finns en sak som jag inte har vågat nämnt så mycket. Jag har nämnt det till Johnny, men nu är vi där. Att det finns två saker jag undviker i det längsta att prata för mycket om. Det ena är feminismen. Och det andra är marknadstänkandet eller kapitalismen. De är två sakerna tillsammans. Om du vill ha fiender, ta dem då. För då får du det. För det är två sådana här nästan heliga kor. Det får inte ifrågasättas. Men alltså, om man inte ifrågasätter den så sviker jag ju Gud. För han säger ju någonting annat. Och grunden till det här det är egentligen när jag jobbar på ett av de här behandlingshemmen. Med min chef där som också då var min huvudlärare. Han hade väldigt mycket, jag var ju kristen. Och det första han sa till mig när han märkte att jag började på vart för välvillig så här. Jag ville foga mig efter det som var. Han sa, du är anställd här för att du är kristen. Titta här, så här har du själv sagt att vi ska ha henne i ditt kontrakt. Och det står det inskrivet i mitt kontrakt att min anställning skulle vila helt på kristen grund. Jag hade rätt att säga från det som inte jag kunde få bibelförankrat. Väldigt bra anställningskontrakt för en kristen kan jag säga. Men han ville ha henne så. Så jag hade väldigt stor respekt för den här karen. Och han övertygade mig också så här. Du som är kristen, vad är det du har lämnat för någonting? Jag har alkoholismen, sa jag. Jaha, du har bytt religion alltså. Höll han på att provocera mig. Nej, jag var alkoholist. Ja, du har bytt religion, sa jag. Och till slut så gick det in i mig. Och när karen han var lite lurig, när det var jobbiga saker, då påstod han aldrig. Utan han lurade en och själv kom att ställa frågan. Vad menar du egentligen med att jag har bytt religion? Ja, så det var en bra fråga att ställa. För alkoholismen är en religion. Och så tänker man verkligen inte. Och det gjorde inte jag heller. Och protestera mot galningen som gick och påstod något sånt. Vad är det för religion som har folk i dikerna och ingen annanstans? Ja, i varje fall. Så småningom övertygade han. Men när han visade kriterierna för att någonting skulle kunna få kallas för religion. Och så överförde han det till mig och så sa han. Och här ser du samma sak. Du har en gud idag. Gud Fadern, Jesus helige ande. Det är din gud. Tidigare var det även då. Ja, det var vi kung alkohol eller vad man kallar han. Rätt. Tillbedjan, du beder. Bibeln uppmanar eller så. Då gjorde du det idag. Hur gjorde du förut? Ja, jag tänkte alltid på alkohol. Hur jag skulle få möta den nästa gång och så vidare. Så höll vi på så där. Till slut var jag så övertygad. Han hade rätt. Och när jag hade medgett det då sa han så här att du som är svensk kan ha ganska lätt för det här. För i och med att det är en ism då så ska du som kristen kunna reagera lite. Och han har rätt i det. Just när det kallas ism. För ism det är ju en sån här livsåskådningsmetod eller lärosatser som ska förklara tillvaron på något vis för oss. Så det var väldigt lätt så här att ta an det här. Ja visst, kommunismen tror jag inte är från Gud. Absolut inte. Hinduismen tror jag inte heller är från Gud. Inte en chans. Alkoholismen är absolut inte från Gud. Och sen kommer de här nästa grejerna. Då. Hur ser det ut det här på det? Ja, kapitalismen. Ah, vadå? Man kan inte ha pengar som Gud. Det förstod jag mycket lätt. Och så gick det vidare och så vidare. Och så kommer man ner i det här då tydligen. Alltså feminismen. Det är också en av ismerna. Och vad är guden där? Ja, jag vet inte om det är kvinnan själv som ska ha tolkningsföreträde där. Eller om det är själva läran. Men det lutar åt det hållet. Det är en av ismerna. Och jag måste säga att jag har levt i en tid och har sett hur det här liksom accepteras mer och mer och mer i kyrkorna. Inte för att det kanske är, det är inget fel innanför något egentligen. Om man har det på rätt sätt. Men feminismen har ju ofta gått ut på jämlikhet och det håller jag med på. På biblisk grund. Det är klart att kvinna och man är lika mycket värd. Men den feminismen jag har sett mest av det är den här som strävar efter positioner. Om jag tar som ett exempel. Många gånger har jag hört talas om krav som kommer just från feministgrupper. Att vi måste könskvotera kanske i styrelserummen. Det är för lite kvinnor i styrelserna. Okej, så ser det ut. Så det kan ju vara ett rimligt krav då. Om det är det som är det viktiga. Men jag har aldrig hört de feministgrupper gått och sagt att det är för lite kvinnor som jobbar i avloppsrikerna. vi borde kvotera där. Det har jag aldrig hört. Så jag tror liksom inte de är trovärda riktigt. Men när man pratar om jämlikhet med mig, då tänker jag alltid människans värde. Se vad människan gör eller hur mycket de tjänar. Ja, men gissa om jag är noll i sånt. Jag är inte ett dugg intresserad av sånt. Vad får människor ha för titel? Ja, vad spelar det för roll? De ska döda om de är presidenter eller kungar eller vad de än är. Det är väldigt rättvist i slutet på livet. Vi har en som är stor, det är Gudfadern. Och han har skapat oss människor. Det är vårt värde. Sen får vi ha vilka titlar och allt vad det nu än är. Och mer. Då kommer ju frågan, hur ska jag knyta ihop det här nu med New Age? Ja, det börjar jag fundera med. Gud har så nämligen skapat oss till någonting. Johnny är skapad. Han är ju flintskalle, så han måste ju vara man. Och sen ska vi titta längre bak här. Jonna, den mest långhåriga här i samlingen, hon måste absolut vara kvinna. Ja, jag vet inte om man kan säga henne så. Nu förstår ni att jag dömer till det lite. Nej, men han har faktiskt skapat oss till att vara man och kvinna. Är det viktigt det? Ja, det är fruktansvärt viktigt. För det första, om inte jag accepterar det faktum att jag är man, då kommer jag sträva efter att bli någonting som Gud inte har tänkt. Eller om en kvinna vill bli som en man, så kommer hon ju också göra någon sorts uppror emot vår Herre och Gud. För faktum är att vi ska försöka vara det Gud har gjort oss till. För när han skapade dig man, då sa han, det är gott. Och när han skapade dig kvinna, så sa han, det är gott. Och ska man då göra någonting som är gott till någonting annat, ja, vad blir det då? Är det inte bra med att det är gott då? Du behöver inte sträva efter någonting annat. Och Bibeln är tydlig på det här. Jag ska börja lite med några bibelord här som jag fick här. Jo, när Gud skapade oss fantastiska varelser, för det är vi var och en av oss. Är du en gammal gubbe som jag? Ja, men tacka Gud för att du snart är hemma. Och tacka Gud för att du fick vara kar hela tiden. Tacka Gud, för det brukar vara så att små grabbar blir gamla gubbar. Precis som det ska vara. Och små tjejer, de blir väl tanter eller gummor eller vad det är i slutändan. Det är precis som det ska vara. Och liksom avsteg från det gör att vi strävar efter någonting annat än vad Gud hade tänkt. Så du som är gubbe, var glad att du har klarat loppet. Det är, du är snart hemma och du har klarat loppet. För det här är viktigare än vad vi tror. Vi ska titta då i första Mosebok. Första Moseboken, första kapitlet, 26 versen tror jag från den. Gud sa det. Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen och boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Till man och kvinna skapade han dem. Märk väl att Gud säger om sig själv, låt oss. Det var alltså Gud och Jesus och den heliga treenigheten fanns redan då. Låt oss skapa. Och då skapade han människan till sin avbild. Och sen om vi går till nästa bibelställe, det andra kapitlet då. Där kan man ju fundera på om Gud skapar flera gånger, men det gör han inte. Det är första delen som vi har läst en liten bit av här nu. Det är liksom en överskådlig bild av skapelseberättelsen. Sen om vi går till första Mosebok 2, 21 versen. Då står det så här. Då lät Herren en tung sömn falla över mannen. Och här, när han hade somnat, tog han ut ett av hans reben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av rebenet som han tagit av mannen och förde henne fram till honom. Mannen sa, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna. Till av man har hon tagits. Därefter ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de ska bli ett kött. Det här är liksom mer detaljerat hur Gud gjorde när han skapade mannen och kvinnan. Men märk först att det var bestämt redan innan. Det är många som brukar hålla på att slå kvinnor i huvudet. Och jag sett, jag blir ilsken varenda gång när jag ser det. När de säger, ja, men det står ju liksom att Gud såg att du var ensam. Eller mannen var ensam. Var där för att skapa kvinnan? Nej, det var inte alls det. Då läser man ju precis som man själv vill då. Gud hade bestämt redan innan. Gud visste om att Adam skulle vara ensam ett tag. Men det finns en liten hemlighet i det här. Att när Gud säger så här, låt oss skapa dem nu då, kvinnan och mannen, till våra avbild. Ja, men det är inte mannen som är Guds avbild. Det är inte kvinnan heller. Utan de två tillsammans är en avbild av Guds härlighet. Det är kvinnan och mannen tillsammans som är det. Man kan tänka sig liksom att Adam i grundskapelsen då var, innehöll allt. För när man ser reben så betyder det sida också. Så kan det tänkas att Herren tog en av sidorna som han först hade skapat och delat på henne. Så att vi skulle kunna föröka oss och befolka jorden och sådär. Ja, jag kan tro det. Men det betyder ju inte att mannen var först på något vis. Eller det går inte att ha den ordningen. För liksom mannen och kvinnan tillsammans, det är det fulla värdet. Det är det fulla härligheten av Gud som vi ser på den här jorden. Det går inte att bli mer jämlik än så. Båda bitarna behövs för att bli ett återsken av Guds härlighet. Det går inte att bli mer jämlik än så. Om du sen blandar in positioner och pengar och sånt i ett sånt tänkesätt, då håller du på med någonting helt annat. Det är det jag menar som är feminismen som förstör. För det är många gånger det kommer både karlar och män och ska stövla in, ja, i Guds kropp. Och ska ha positioner och allting. Ja, men det är, då kanske är duglig och duktig, men har Gud verkligen tänkt att den personen ska vara där? Det måste man tänka efter på ibland. För ska man tillsätta någon person som ska ha ansvar för en jord, så måste ju Gud få vara med som är överherden och bestämma lite vem det ska vara. Det kan vi inte göra för att vi har rätt kontakter eller för att vi råkar fungera bra ute i samhället eller att vi sitter i rätt styrelser. Det är en helt annan sak. Men inom Guds kropp. Det gäller att kunna värna om människor, vilka de än är, för att deras adress är himlen. De ska inte använda sina andra syften. Får inte hålla på att använda en grupp människor för att jag ska bli stor. Nej. Dra på dig Guds vrede. Det gör de om de har den attityden gentemot kristna människor. Vi är älskade av Gud och fullt värdefull i det vi redan är. Och då är det frågan om då för oss, och med tanke på New Age. Kan vi klara oss bättre genom en svår New Age-tid? Ja, det kan vi. Genom att bejaka det Gud har gjort. För New Age vill förneka det Gud har gjort. Alltså gör vi tvärtom. Vi bejakar det Gud har gjort. Och har han gjort Helene till kvinna? Hon, du säger, ja, du är en kvinna. Till och med ser ut så. Hur de ska se ut vet jag inte. Som är på halis. Men i varje fall. Det ska man bejaka. Och så ska man ställa sig de här frågorna ibland. Gud, jag vet ju vad den karen tycker det borta och den tjejen säger det borta. Jag vet vad feministkretsarna säger där och jag vet vad någon säger där. Men vad säger du, Gud? Vad är att vara kvinna? Hjälp mig här att vara kvinna. Alltså vilken bön som jag tror att Gud bara längtar efter att få höra ibland. Och likadant för oss män. Vad är det att vara man egentligen? Och varför är det nu då så viktigt? Jo, som jag sa, New Age-tider är vi. Och om ni inte känner till det, så har man nu lagstiftat i Frankrike om att han, det genuset ska tas bort och hon och det genuset ska tas bort. Och så ersätter man det med hen. Och det har vi redan bara sett i Sverige. I dagspress, i tv och sådär, så börjar de mer och mer att använda begreppet hen. Och när man nu måste kalla dig för hen, Helen. Och dig, Ali, ska vi kalla för hen. Men du är ju han, du. Och du är hon. Det uttrycker en könsidentitet också. Om inte vi får fortsätta göra det, hur ska det då gå? Jag tänker inte vara med på det. Men i Frankrike har man satt börja på lagstift om så långt har New Age-tänkande gått. För så länge mannen är man och kvinnan är kvinna, att den grundskapelsen får vara kvar, då kommer det att fungera ganska bra. För att Guds lag bor i våra hjärtan. Vi vet ganska väl vad som är rätt eller fel. Jag kan visa det till exempel i, ja, vad tar vi? Vi tar predikaren, tror jag. Ja, det gör vi. Predikaren är ju skriven av en klok kar. Man kan vara en klok kvinna. Bara det kommer från Gud, så är det okej. Jag tror att det är Salomo som har skrivit predikaren. Han anses vara världens den man som har haft mest vishet på jorden. I predikaren 7 står det så här. I 30:e versen. Se, endast detta har jag funnit, att Gud skapade människorna rättsinniga. Men sedan har de tänkt ut många planer. Se, detta har jag funnit. Att Gud skapade människorna rättsinniga. Det ligger ganska nära rättfärdigheter. Men vi själva har tänkt ut andra planer. Och det här är alltså en del av den New Age sysslar med. Ni vet att det finns vissa som faktiskt inte är ytterligheter, utan börjar bli mer och mer normal inom New Age. Att om man inte bekänner att man är Gud, då syndar man. De håller verkligen på och vänder på begreppen. Och det dumma är att de får ingång hos folk med sånt. Alltså, vi bekänner ju oss som syndare när vi gör uppror mot Gud eller någonting. Men här tycker de att synden är att man inte bekänner sig som Gud. Och vi kommer ju inte att bekänna så. För vi har ju lärt känna Gud. Vi vet väl lite av vem han är. Och vi vet att vi är skapade och han är Gud. Vi ska inte göra oss till gudar. Oj, 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 vad vi skulle hamna fel då. Men det är så New Age strävar efter. Ett sätt till det är att plocka bort könsidentiteterna. Och när vi börjar på att göra det, då tänker vi inte på det. Men då gör vi faktiskt uppror mot det jag brukar kalla för Guds skapelseordning. Och en del i Guds skapelseordning, det var att han gjorde kvinnan till kvinna och mannen till man. Alla andra lärare som vill forma om det här kan ju således då inte komma från Gud. För om Gud redan har sagt att det här var ett gott verk, han var nöjd med sitt verk när han vilade. Han var glad över vad han hade skapat och nöjd. Ja, det vet vi vem det är som vill förstöra det som Gud är nöjd med. Det här att blanda ihop könen på det sättet, det är ont. Det är ondska. Och när det har gått så långt så att man nu inte längre ska säga han eller hon, utan istället ska man säga hen om alla. Då är det steg för långt. Och när man så småningom börjar på dra åt det här med att lagstifta, ja, då vet man hur långt det har gått. Det är klart att de kanske inte får igenom lagen i första läget, men tankarna finns där. På samma sätt som vi hade en kvinnlig politiker, vad hon hette? Gudrun Schyman. Hon fick inte igenom sitt förslag. Men hon hade alltså retroaktivt tänkt förbjudna äktenskap. Det var, så såg hennes lagförslag ut. Men det gick ju inte igenom. Men tankarna fanns där. Och vem vill förbjuda äktenskap? Ja, inte han som har skapat och instiftat äktenskapet. Det är motståndaren. Och det är likadant med det här med könsidentiteterna. Jag vet, jag lider mycket och gråter mycket för de äldre i vårt land. Alltså, jag vet mycket väl, för jag tillhör en släkt som jag delvis är väldigt stolt över. Min morfar till exempel. Där var det hårda tag. Han visste hur han skulle fostra grabbar. Eller hårda tag, det var kärlek. Gjorde vi fel så fick vi reda på det. Det var ingen snack om saken. Och vi fick göra rätt för oss. Det var inte så att han gick liksom och täckte upp för oss. Utan upptäckte han att nu har de här grabbarna varit och målat på grannens bil. Då var det liksom han som tog oss dit och såg till att nu får ni fixa det här. Då fick vi göra det. Jag tycker det var god fostran. Inte för att vi gillar mig. Men oj vad jag respekterar karln. Jag är stolt över att jag är barnbarn till han. Och han sa också så här. Du tillhör min släkt. Så i den här släkten sätter vi inte barn till världen om vi inte är beredd att ta ansvar för dem. Och det ska du göra hela ditt liv. Så talar en kar, tycker jag. han ska uppfostra sitt barnbarn. Och han menar också. Och han ställde också upp och försvarade när man varit falskt angripen. För det var man ju också under den tiden. Han svek inte på det. Jag gillar sånt. Och det var inte något hymmel. Det var inte något psykologisnack. Utan det var bara, det här gäller, punkt, slut. Tycker du något annat så tyck det då. Men jag ändrar mig inte, säger han. Det var vi grabbar som ändrade oss istället. Jo, det var de här äldre som har varit med och byggt upp det här samhället. Jag vet, morfar sa det en gång till mig när vi satt i sån här, vad kallas det, solgungan. Man gungar fram och tillbaka så här och dricker hallonsaft och jordgubbsaft. Och mormor sprang där med grädde och jordgubbar allt. Precis som det ska vara. Och då sa han till mig, Örjan Olof, någon håller på att skär landet ifrån oss. Och pappa, eller morfar, ja, han var min pappa. Min pappa var alkoholiserad, så han var inte med riktigt. Men morfar fanns där. Och han sa att han berättade, liksom, han var en av dem som hade byggt upp Bergeforsens kraftverk till exempel. Och berättade vilka uppoffringar folket hade gjort för det. Hur många som hade dött. Alltså, det var inget konstigt bygge alls. Men det var ganska många som hade dött under det. För att liksom, vi skulle kunna få el och lite ordning här i samhället och sånt där, så tänkte han. Det är klart vi har fått betalt för det. Men vi betalar med skattemedel allting också. Så vi egentligen har vi varit med och betalat på det här. Och sen när Telia då skulle det bli ett privat bolag. Då sa han, du ser Johansson vad de gör. Här har liksom flera generationer byggt upp ett system som hela folket ska må bra av att kunna använda. Det går inte att göra sånt aktiebolag, tyckte han. Då är det aktieägarna som kommer ägarna. Ja, men det ägdes väl av tidigare generationer. Och likadant var det med elkraften. Och han var ju en av dem som var klok, liksom jag. Och liksom alla andra sunda som har någorlunda sundhet i huvudet. För vi sa så här, vem kan inbilla sig att elen kommer att bli billigare? För att man delar upp det i 8, 10, 12 olika bolag. Åtminstone så blir det dyrare, för det behövs mer direktörer, mer administration, mera kontorsfolk, mera fakturer, mera sånt. Vi har allt i en klump, kan vi inte göra det bra istället då? Om vi nu ska ha det billigt. För det var så det var, tanken var när det byggdes upp. Det var regeringen som bestämde priserna till elen. Det skulle vara bra så att det var alla företag skulle ha billig el. Alla människor skulle ha billig el. Så var tanken. Så fick man ta en viss, jag tror det var 8% eller någonting då, för att täcka investeringskostnader och underhållskostnader. Det var liksom ungefär så det var. Idag är det inte alls så. Och det lider alla av. Inte bara privatpersoner utan även företag. Det fanns någonting som var bra där en gång. Nåväl, men de äldre, de har byggt upp det här landet. Det är inte vi. Jag har inte varit med och byggt upp skolorna. Kraftverken. Jag har inte varit med och byggt upp vägnäten. Jag har inte varit med till någonting sånt här alls. Det var min morfar. Och de generationerna som gjorde det. När jag föddes då var allting klart. Och då vet jag, här har äldre generationer verkligen uppoffrat sig. De har betalat med sina skattemedel. Många har offrat sina liv. Och det blev bra. I det här landet får alla äta. Alla får skolgång. Alla får sjukvård. Det tyckte jag var bra. Och jag var glad och tacksam att det hade funnits sådana generationer före mig då. Men om man ser nu då hur de blir behandlade av oss yngre. Då är det frågan om man inte ska skämmas lite. För vad har det blivit med åldringsvården då? Ja, jag är rädd att hamna på något av dem. De är hemmen. Det är liksom inte samma anda längre. Utan då är det en stackare där som kanske måste äta 30 mediciner om dagen. Ja, vilket skäl då? En del kan väl vara bra. Men jag har ju träffat riktigt många, måste jag säga, äldre. Som bara mådde bra när de slutar med alla de där medicinerna. För det blir så mycket biverkningar. Så vad tjänar de för syften? Ja, det behövdes kanske mindre personal. På hemmet. Ge dem lite tabletter istället så är de lugn. Ja, det behövs mindre personal. Ja, men se hur det har gått nu idag. Med folk som glöms bort. Det finns äldre som ramlar liksom till och med på hem. Bryter lårbenet och ingen upptäcker dem förrän efter flera dygn. Ja, men är det så man behandlar människor som vi ska vara tacksam till? Nej, 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 nej. Kära ni som är yngre. Vi bör nog vakna till lite. Allting fanns när vi föddes redan. Vad gjorde vi för att få en skola? Ja. De är rättsinniga och onda planer. Det finns ju andra också som det är viktigt för. Inte bara de äldre, utan det har också de absolut yngre. För det har jag också sett. Jag ska bara säga som Salomo snart här. Ett har jag skådat. Nej, men det har jag också sett. Det här med den här förskolorna. Det är de allra yngsta är då. Och en sak är ju bra med det hela. För de kvinnor som är kvinnor där, de lever ju ut att vara kvinnor också. Och det är precis som man ska göra. Men om det bara är kvinnor där, hur blir då attityden mot de små grabbarna som ska växa upp? Måste inte de då formas in i kanske ett kvinnligt synsätt, fast de är grabbar? För det är faktiskt en skillnad för grabbar och tjejer i hur man reagerar, hur man tänker, hur man uttrycker sig. Jag menar, när jag ville tala om för en tjej när jag gick i fyran, trean, fyran, att jag gillade henne, så gick jag och drog henne inom fläta. Ja. Men alltså, det var så grabben gjorde. Idag är jag lite mer vuxen än så. Så nu är det på andra sätt. Men tjejerna skulle aldrig göra så. De visade på andra sätt att de gillar killen. Men man måste acceptera det faktiskt, att vi har lite olika sätt att uttrycka, att reagera och att beskåda verkligheten som den är. Vi har det. Båda två tillsammans ser mer av helheten. Det har jag sett liksom när jag var nygift med Jenny och vi stod på Varsberg, och så sa hon: vad ser du för någonting? Ja, jag började räkna fabriker och bilar och grejer. Och så förstod jag att hon var lite lurig så här. Och då frågade jag henne: vad ser du då? Ja, jag ser ljuset och löven och hör det vackra och fina. Då såg jag det där. Ja, så kvinnor och killar är olika. Och jag tror att det är fruktansvärt bra att det ska vara så. Om man ser i de flesta kulturer, så är det vilka som, är det som kallas ut i militärtjänst. Jag har gjort militärtjänst. Ja, det är killar det. Och då får vi träna oss att hantera vapen, skjuta folk och hålla på och döma oss. Nu var jag inte kristen på den tiden. Idag vet jag inte hur jag skulle göra, men jag skulle nog vara ändå. För att idag som kristen kanske jag skulle göra det ännu mer. För att nu har man lagt till det här att det finns en uppgift med en militär. Och det är, jag ska ju skydda kvinnan och barnen med mitt liv som insats. Alltså är det jag som ska vara soldat, inte kvinnan. För ungarna måste väl ha någon som ger dem mat hemma. Då blir det bra även när det är krig. Gubben är ute och skjuter och kvinnan lagar soppa. Eller vad de gör. Men i varje fall, då kommer det fungera i varje fall. Eller jag har sett sådana här fantastiska kvinnor som har 7-8 barn runt omkring sig. Och håller ordning på precis allting. De står där och lagar mat samtidigt som de tröstar någon. Och de håller koll på varandra och där gör där. Och de kollar att någon håller på med läxan. Allting i samma veva. Jonny, det kan inte vi karar. Den simultan förmågan har inte vi. Jag skulle bli sönderstressad. Ja. Men kvinnorna kan det. Så det är väldigt, däremot så är kararna mer fokuserade när det verkligen gäller. När det verkligen bär till. Nej, nu får det vara nog. Så här får det inte se ut i vårt hus. Då är det ofta karn som reagerar. Men han gör ju inte det för sin egen skull. Han gör ju det för familjens skull. Något hotfullt har trängt in här. Då måste vi reagera. Visst. Och kan man tänka sig att den har gått i det där beteendet då? Ja, jag fick tänka väldigt länge en gång. Jag tänkte, varför kan inte kvinnor vara soldater då? Men vi går ju bara skjuter vi. Men kvinnorna, de kanske går liksom och klappar dem på kinden. Då blir det ingen krig. Så inte vet jag hur man gör. Men i varje fall så tyckte jag mig då vid den tiden få ett litet svar från Gud. Och då sa Gud som så att kvinnan måste beskyddas, för att där har den absolut känsligaste miljön som finns på den här jorden. Det är det som ska skyddas. För det är bara kvinnan som har en livmoder. Och där ska det nya livet växa upp. Så där ska det vara rent, ohotat och så. Och det är ni karar som får göra smutsjobbet för att det ska fixas. En kvinna ska inte gå ut och skjuta folk när det är krig. Därför att även karar kommer få mycket dålig samvete av sånt. Man mår inte bra när man dödar någon annan. Även om man gör det med goda skäl. Men liksom kvinnan är nog besparad ifrån det. För att ett barn ska inte behöva växa upp i en miljö där det forsar runt skuldkänslor och skamkänslor och mycket annat. Det ska vara en trygg miljö för ett barn. För att redan innan man är född så är man i ett liv som håller på att utvecklas. Och präglas av den miljö man är i. Se bara liksom de barn som har... Det finns alltså barn som startar sina liv med att bli avgiftad. Så mamman tog knark under graviditeten. Så barnet är knarkpåverkat när det är fött. Så det får alla möjliga, eller samma symptom som en vuxen narkoman får. Det måste starta med avgiftning. Och när man har sett det en gång, då kan man förstå hur viktig är inte denna miljö. Och hur viktigt är det nu inte då att karn vågar vara kar? För när det blir så hotfullt, då är det du, Johnny, som ska gå ut och klappa till de som hotar din familj. Du ska inte skicka ut Helen. Det skulle du inte göra heller, och inte jag heller. Och man så får aldrig så mycket stryk. Det är vi som ska göra det. Sen måste ju kvinnan också sköta sig lite. Kanske se till att karn får honom mat så han orkar med det slags målet. Så det är klart, det behövs i båda bitarna. Jag uppmanar inte till våld, men jag måste ta lite ytterligheter för att göra det begripligt. Alltså kan vi förstå att det här att vara kvinna är viktigt och vara man är viktigt. Och det är gott. Och Gud har skapat det så. Det här med det Bibeln pratar om när det är frågan om oss och sådana här saker, så har ni märkt många gånger att Gud säger inte i små, små sådana här exakta detaljer. Vad innebär det med andeskillningens gåva eller profetisk gåva? Det finns ingen instruktionsbok. Utan det är någonting som kommer liksom i sökandet med Herren, så får man lära sig att hantera gåvan också. Och Gud är smart. För om vi inte söker han, ja, då får vi ingen kraft att gå över heller. Och det är lika bra det. Så det ska inte finnas någon instruktionsbok exakt hur det ska vara. Och likadant är det också med att vara kvinna eller man. Det är därför jag säger att vi ska bejaka det Gud har skapat oss till. Är du kvinna, bejaka då att du är kvinna. Och då bör du känna dig attraherad av en man. Annars får du fundera på hur det har blivit ställt. Är du man, bejaka då och tacka Gud för att du är man. Och då bör du, om det allt är korrekt, känna dig attraherad av en kvinna. Är du gift så ska det vara din hustru, ingen annan. Och så vidare. Annars är det något fel. Man kan ju fundera så här att om Gud då är vår Gud, bryr han sig inte? Om man tittar ut i samhället så har ju inte den här ordningen kvar. Då kan man fundera, bryr sig inte Gud om sånt här? Betyder det ingenting om jag är man eller inte? Och i så fall om jag nu råkar vara man, vad innebär det då? Vad är det för bild jag ska leva upp till? Ska jag gå hem och spöa upp ungarna och tanten? Nej. Det är fel mansbild. Den har du fått från andra källor. Jesus har visat en bra mansbild. Han är fast och bestämd och visar på en rätt väg i kärlek. Han dog för oss. Det är en väldigt bra mansbild. Men nu ska ni inte gå och dö hela högen. Det är dumt. Utan det kommer Gud att sköta när den tiden kommer. Men ha den bilden. Gud visar att det är viktigt, för när vi läser första Korinthierbrevet 16, då är det här förmaningar då. I 13:e versen där, i 16:e kapitlet, det står det så här. Vaka, stå fasta i tron, var manliga och starka. Det där är inte en förmaning till kvinnan, det begriper vi alla. Utan det här är en förmaning som gäller männen. Alltså, var manliga. Ni som är man. Även om vi inte riktigt vet vad det innebär, så ska vi veta om att det är ändå något gott inne. För om du är sant manlig, så kommer inte du att misshandla din kvinna. Åh nej. Är du sant manlig, så gäller det min morfar sa, för det tror jag är ganska bibliskt. Man överger inte sina barn. Jag vet att det kan röra sig några skuldkänslor och sånt här i den här undervisningen, och det finns förlåtelse för det. Men man överger inte sina barn. En sant manligt nej. Tänk bara på Jesus som dog för oss först, och han inte övergiv oss sen. Han är bilden för mannen. Sen kan man fundera på om Gud inte bryr sig om kvinnan då, för det står ju mest om män i Bibeln. Jo då, i första Petrusbrevet 3. Det finns många, många fler ställen som handlar om kvinnans roll i Guds kropp också. Och det är där vi ska söka det hela. Men alltså, det kan faktiskt vara så, även om vi är exakt lika mycket värd båda två, så kan det ändå vara så att Gud har tänkt att ja, men kvinnan är skapad på det här viset, hon passar bäst för sådana här uppgifter. Och mannen är skapad på det här viset, alltså passar han bäst för sådana här uppgifter. Och sådana saker ska vi försöka hitta. Vad Gud ämnar mig för? Det är en fråga som gäller oss alla. Och då är det nog troligen olika saker om man är man eller kvinna. För det är ju självskrivet att Gud inte kommer att säga åk in på en BB och föd med barn till mig. Det går väl inte, jag är inte gravid ens. Nej, men det går ju inte naturligtvis. Utan man måste ju hålla sig till den skapelseordning som är. Och försöka ha lite vett i huvudet och helig ande med sig. För om ni tänker en fågel som flyger i luften. En fin, vacker fågel som sjunger till oss när våren har kommit. Vi lyssnar så gärna på den där. Och det är klart att fåglar är inte så roliga för alla. De skulle behöva ta lätt dem också. Men de har inte uppfunnit det än. Så det brukar vi liksom märka på bilar och lite andra ställen. Då. Och då blir man irriterad på dem. Men överlag är man väl ganska glad att det finns fåglar. De fyller ju sin funktion. Gud har ju tänkt så. Men tänk om någon skicklig manipulatör eller undervisnare eller antikrist eller någon kommer att få tag på den fågeln och försöka intala han, du är ingen fågel. Du kan inte flyga, här är luften, du är väl ingen fågel. Ja, vad är jag då? Men du är fisk. Där ska du vara, där är vattnet. Jaha, säger den stackars fågeln och flyger ner där då. Ja, vad händer då? Han drunkna. Det är väldigt viktigt att vi liksom försöker veta vilka vi är i könsrollerna. Och sen leva efter det. Men den fågeln, han drunknar han om han tror att han är fisk. Så vi som är karar, vi ska inte gå och tro att vi är kvinnor. Eller tvärtom. Det är inte så att vi ska bli som New Age-lärarna har varit. Upptäckt mannen i dig har de lärt att man ska säga till kvinnorna. Och upptäckt kvinnan i dig har de gått och ut med lärare och sagt till mannen. Ja, det började någon gång för 20 år sedan. Olika behandlingsmetoder höll på så. Men det går ut på att söda ut könsidentiteten. Och det är ett uppror mot Gud. Och det öppnar för New Age. Och det är New Age. Till kvinnorna, jag vill säga så här att ett bibelord som väldigt ofta missförstås. Och det är för att det är känsligt kanske. Jag ska förklara det lite bättre. Om kvinnan, er prydnad ska inte vara något yttre. Konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder. Nåväl, när jag hade mer hår så var jag ganska så noggrant hur jag såg ut i håret. Det är inte bara kvinnor som håller på så. Ha något guldsmycke på mig, det ville jag också ha. Och fina kläder, det kände jag också att det var väldigt viktigt att ha, för man kände sig lite mer värdefull då. Så det här gäller ju inte bara kvinnor. Men nu sägs det till kvinnor. Nej, men det är ett exempel som tas. Gud säger liksom att det är inte det här som ni ska prioritera. Det är inte det här som är det viktiga. Men Gud säger inte att det är något fel. Vi kan inte fördöma en kvinna som kommer att ha smycken och är fin i håret. Men det är Gud som har skapat kvinnan. Låt dem vara kvinna då. Nej, men vad står det om vi fortsätter så här? Det skulle alltså inte vara fina kläder. Utan hjärtats dolda människa. Med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Så prydde sig förr också de heliga kvinnorna som satte sig topp till Gud. Alltså det här milda och stilla sinnelaget, nu stod det något annat här. Jag lärde att det ska stå. Jo, en mild och stilla ande. Sinnelag står i en annan översättning. Och kära kvinnor, jag tror inte att jag ljuger om jag säger att ni helst vill vara mild och behaglig. Jag tror inte att ni inte har upptäckt att det finns en viss typ av karar som lockas till er då. Om ni börjar på kriga och strider så kommer samma karar att dra sig undan. Det är förmodligen kristna karar. För man söker inte trätor. Man söker inte det som ska vara konflikter. Utan man söker varandra där man ska kunna förenas i den skapelse som Gud en gång gjorde. Där hans helighet ska få stråla ut. Då söker man inte någonting som ska skapa krig. Nej, man söker den här andra polen som ska skapa en enhet. För vi ska ju bli ett kött. Men det går bara, det är en paradox, det går bara om vi först accepterar att vi är man och kvinna. Det är inte så liksom att det kommer att fungera bättre bara för att två män söker sig till varann. Det vill jag ju inte se att vi behöver hamna i här. Eller kvinnor. Det kommer inte att funka. Det kommer inte att funka så som Gud har tänkt. Säkert fungerar det på något sätt, men inte så som Gud har tänkt. Det är bara att titta hur vi är skapt, så ser ni hur Gud tänkte att det skulle vara. Det är inte konstigare än så. Alltså, du som är man, var glad för att du är man. Det var Gud som tänkte det så, ingen annan. Du som är kvinna, jag var lika glad du och jublade över det. För Gud tänkte det så. Och försök att få den här förnöjsamheten över att ni är den ni är. Det var Gud själv. Alltså när han hade skapat så vilade han och var glad och nöjd över det arbete han hade gjort. Alltså ni är ett mästerverk. Ni är skapade av en mästare. Och det är svårt att hitta fel i det mästarna har gjort. Det är det som brukar vara toppkvalitet. Det är det som brukar vara det absolut värdefullaste i konstbranschen och allting. Men ni är skapade av en mästare var och en av er. Inbilla er inte att ni måste ändra på det som är gott. Bara för att det finns rörelser som tycker så. Och kom ihåg att hos Gud så är det så att jämlikheten är fulländad redan. Så det här jämlikhetstänkandet har jag tyckt att det aldrig någonsin har behövts. Framförallt inte i kyrkorna. Det är politik egentligen, jämlikhet. Men i kyrkorna, det har varit annat att sträva efter. Där finns ju jämlikheten redan. Det skadar ju mest bara om vi ska lägga till en lära till. Vi ska ju söka i ordet hur saker och ting ska vara. Det är där vi har hittat svaren som leder hela vägen hem. Så vi lever alltså i New Age-tider. Och då ska vi veta om att i New Age-tider så har det antikristliga börja få ta hand om värderingar och värderingssystem hos oss. Vårt kött kan reagera med behag inför det som är ont. Det ska inte göra det. Vi har ett kött. Men låt det inte få makten. Låt det inte dra. Den heliga ande kommer att reagera mot det som är kött. Och det är skydd från Gud. Den heliga ande är sigillet till himlen för oss. Så vi ska ha heliga ande också. Och det har vi. Gå inte i fällan där man tror att vi ska hitta den gyllene medelvägen. Kvinna, man, vi gör något annat. Gud har inte tänkt så. Och då säkrar du upp din väg mycket bättre. Det blir mycket lättare för dig att se och faktiskt vad som är rätt eller fel andligt. När du lever i det du faktiskt är skapad till. Mycket, mycket lättare blir det. För är det förvirrat här inne, ja, då blir det förvirrat i det jag ser utåt. Och vi behöver ha urskiljning idag. Allting som händer runt omkring oss idag är inte från Gud. Och det kan gripa tag i oss och slita oss bort ifrån Guds väg. Men är det så att vi ser och reagerar på rätt sätt, då är den risken mycket, mycket mindre. För vi vill ju inte hamna fel. Vi måste ju luras till det. I Jesu namn. Amen.